Hallå, hallå! Hjärtligt välkomna rakt in i verkligheten ska ni vara till lokalen och afterskate där vi sitter och pratar med olika former av människor varannan fredag, tänkte jag säga. Men det är varje fredag.
Olika former av människor.
Ja, det måste jag ändå påstå.
Ja,
de har ju arterna. Typ samma kött och blod men har lite olika åsikter om det mesta. Simon, hur är läget?
Det är jättebra. Fråga mig inte om i vecka.
Nej, det ska jag inte göra heller. Jag ska gå direkt in på vår fina, härliga hedersgäst Magnus Gyllenberg som är här. Hur är läget med dig?
Det är okej. Jag är lite migränmedicinerad om jag låter lite seg. Men annars så är det bra. Det känns trevligt här att sitta i en slapp fåtölj.
Ja, jag tycker att du låter ganska pigg och kry ändå.
Jo men.
Du, hur har veckan varit? Har det varit mycket jobb? Du knägar på fyshuset.
Ja, det har det varit. Suttit, pysslat med lite olika grejer och sådär. Försökt ta mig ut och skata lite också. Minirampen. Jag är jävligt dålig på att få till
den nya minirampen på frysen? Alltså, ja, som precis. Står vid trappan?
Nej, utan den inomhus. Men det är lite nytt i den också.
Ja, just det.
Extension som är breddade och tillknycklade så att det blir lite bold corner feeling. Och så. Det har varit kul, men jag har varit livrädd.
Men med all rätt kan jag tycka, det skulle också vara.
Den här gången tycker jag att vi ska berätta hela historien. Vi ska ta resan från sällskapet AF Lidingö till Sveriges Skateboardförbund.
Ja, lite så.
Men som vanligt
hänt lite där.
Ja, precis. Och många har varit med länge, gjort mycket. Så vi ska väl som vanligt börja från början, som vi alltid gör.
Ja, vi brukar ju fråga, hur begav det sig?
Att jag började skata.
Ja, hur hittade brädan dig? Eller hur hittade du brädan?
Det började puttra lite i klassen i, vad var jag? Jag var väl 12. Vad var man i då?
Sexan.
Femman, sexan, något sånt.
Beroende på när man är född.
Så ja, där runt femman, sexan så började en del av klasskompisarna dyka upp med skateboards. Några hade så här gamla lanbräder som fortfarande levde kvar. Det här var i slutet av 80-talet, 87. Så en del dök upp med lanbräder. De var jäkligt snabba för de hade gamla mjuka hjul ofta. Och en del hade Barflex och Maniacs, Pacer och sådär. Så jag började snegla på de där brädorna, testade, tyckte det var riktigt kul. Så en dag var jag och farsan på Skärholmens loppis. Och där fanns det en skateboard som var en plywoodskiva som var utsågad. Med heltäckningsmatta limmad på ena sidan. Och en avsågad rullskridsko. Det var två rullskridskotruckar som var väldigt smal breda. Som jag då köpte för några slantar. Och försökte åka lite
på. Men gick den att svänga på i och med att det var fasta truckar?
Det gick ingen vidare. Och det var på hösten och snart så kom det snö och sånt. Och då stod jag lite hemma i något rum och försökte balansera på den där. Men man drömde ju om de där coola breda brädorna som några polare i klassen hade. Sen kom våren 88 och då bara exploderade skate i Sverige.
Andra vågen.
Precis. Och varenda unge i skolan, det var typ en snubbe i vår klass som inte skatade. Då var det hattningstävlingar på skolgården, på rasterna och då började jag åka på allvar. Och jag var rätt jävla fast från första början. Så har det varit manisandes.
Vem var först i klassen med att lyfta från marken med brädan?
Uff, bra fråga. Men,
det skedde inte första året, misstänker jag.
Erik Berglund hade en bra Rune var vass också. Han började rätt tidigt, Erik Rune bodare. Ja, men det var några där som var igång rätt.
Jag frågar, gick ni direkt från liksom att köpa första brädan till att direkt så här börja stå och träna ollies? Eller gjorde ni, för i Norrtälje där växte upp, där satt ju vi på brädan säkert första två sommarna. Bara så här, åkte väldigt mycket race och så här, gjorde inte så mycket eller trick.
Satt på arslet och på knäna.
Ja, vi visste inte ens om att det fanns trick.
Nej.
Så, det var, vi fick ju åka in till Stockholm för att så här, se what's new, liksom, lite så. Hur var det för er?
Lidingö, där jag är uppvuxen, ligger lite närmare Stockholm än Norrtälje. Så vi var lite mer civiliserade. Nej, vi började ganska tidigt. En polare på gatan, Gugge, hans farsa importerade skates, Santa Cruz och sånt just då. Något som heter Vinrots Enka, som de hade gamla Eurocana-laget och sådär. Så han hade Wheels on Fire och Bones-filmerna och sånt där. Så att jag hade nästan sett massa skatefilmer typ innan jag började åka skateboard. Så vi visste ju lite, man hade sett Natas och dem, så vi visste ju vad som var möjligt.
Ja.
Men visst var det mycket hatta, uppförbackar, tävlingar och köra katamaran och sånt där. Det var ju mycket sånt. Men Ollis och sånt var man ju sugen på ganska direkt. Så.
Hur lång tid tog det, om du minns det här, hur lång tid tog det från liksom du köpte brädan, din riktiga bräda då, och till att du började Ollis?
Det minns jag faktiskt inte. Jag var lite så här slow learner jämfört med många polare som hade talang och blev duktiga rätt snabbt. Så där. Jag fick nog harva mer. Jag undrar om jag lärde mig att göra ollie redan första sommaren när jag skejta. Men däromkring känns det som att det var. För jag kommer ihåg sommaren 88 att jag hade en Klaus Grabke-bräda som var grym. Och den borde jag ha gjort ollies med. Så.
Vart skejtade du någonstans?
På gatan i Villa. Som polare. Det var två ödetomter.
Ja.
Så att det var liksom inga, det var bara ett hörn där min polares familjs hus låg. På hela väntplanen kan man säga.
Mm.
Och där släpade vi, dit släpade vi en massa virke och byggde en stor quarterpipe och en stor hoppramp och boardslide-stock och grejer. Så att vi hade som en liten streetyta på den här väntplanen.
Mm.
Som det höll väl i, ja, två somrar innan kommunen en morgon hade forslat bort den.
Så. Jag måste bara ställa en så här parallell till nutid nu när du drar upp det här. För jag tror Simon också är med och delar just den här upplevelsen och sättet att skata på. När vi var barn, precis som första vågens barn. Vi fick ju egentligen bygga allting själva som man byggde på. Strömberg, en kompis som är här och sitter i lokalen och lyssnar. Vi byggde ju mängder med grejer i Norrtälje. Men du som idag då jobbar på Fryshuset, Stockholm Skatepark och ser till att alla kidsen har det liksom förspänt. Tycker du att det är någon så här, är det en del som fattas eller tycker du att det är bra att det är serverat? Liksom?
Det är klart att det formade väl oss på ett visst sätt att vi inte hade någonting och byggde allt väl och bara kollade på bilder i skate-tidningar och härmade och liksom. Samtidigt så, jag vet inte hur stor skillnad det är egentligen liksom, men sen har det kommit tillbaka, men det är ju mer vår generation och kanske någon generation under som har den här DIY-romantiken och man bygger betonggrejer och sånt där.
Idag snor man inte lastpallar, man snor en påse cement istället. Och
å andra sidan, de är ju skaterna, de är ju så här, i och med att det finns massa parker och sånt, och det fanns inte, det var ju någonting coolt.
Ja.
Med en box eller en hoppramp eller något när vi var små. Det är inte så coolt idag, utan det är mer en självklarhet där. Så att de är mer ute och bara skater riktig street.
Mm.
Det gjorde ju vi också, men vi byggde grejer för att vi ville ha det andra, liksom quarterpipes och sånt också. Så, där. Så att många, de behöver ju inte bygga grejer alla gånger för att de drar ut och skater på det som finns.
Men sen är väl också den moderna arkitekturen är väl lite mer vänlig för skateboardåkare än vad den var 1988 eller 90.
Ja, det är möjligt. Vi hade ju ställen, liksom. Det var ju Stadshagen och garnisonen gick bra att skata då för att man hade stora mjuka hjul. Och det fanns ju en del spots, sådär. Men det är klart det har byggts mycket mer nu. Och framförallt kan man åka på grejer på ett annat sätt. Än vad, liksom, det fanns ju inte den typen av trick och sätt. Nej, det är att
sant.
Åka på. Eller,
det är sant,
men man gjorde ju wall rides på väggar och bomb drops ner från lastkajer och sådär.
Men om vi ska ta det vidare här då. Jag upplever dig som, nu ska jag välja rätt ord här. Jag ska inte välja den mest organiserade, men mest organiserande skateboardprofilen i Sverige. Du har alltid styrt upp saker, oavsett om det har varit föreningar eller framförallt filmer, tidningar. Och sådär. Hur kom den så att säga organisera, alltså att starta upp och sätta ihop saker? För det känns som du har gjort väldigt mycket sånt faktiskt.
Ja, jag har ju framförallt gjort mycket mediaprylar med signs och tidningar och filmer och den biten, tv-program och sådana saker. Det är någon drift jag allt alltid har haft sådär, eller det har ju haft att göra med att jag tycker kul med att skriva och fota och filma och klippa och så. Så att det har mest, alltså de sakerna har bara kommit av sig själv för att jag har känt för att göra det liksom.
Mm. Har du känt att det har varit en brist på saker du själv vill ha och läsa eller göra och sånt där, så att du har känt att du fått just ta tag i dig själv helt enkelt?
Jag kan inte minnas att jag någonsin har suttit och tänkt så här, det finns ingen skate-tidning i Sverige, nu måste vi göra en. Utan, inte för min del, det har mer varit en egoistisk grej. Mm. Fy fan vad kul att göra det här. Mm. Sådär, så att jag känner mig inte så jätteorganiserad och styr upp grejer så här, men det är klart.
Ja, men när man kollar på historien så står det ju bakom ändå och har varit med och gjort väldigt mycket organiserade saker, även sen hur organiserade de har varit kan vi ju lämna det här, men att överhuvudtaget vara en sån drivande person och styra upp dem och se till att det händer.
För det, ja, känns, men de flesta håller ju ändå på.
Det håller jag med om. Och det kan jag framförallt om man ser liksom från början, mitten av 90-talet fram till för 10-15 år sedan. Från att jag var liksom, ja, slutet av tonåren fram till 25. Så är jag rätt förvånad att jag fick så mycket gjort. Med tanke på hur jag levde. Liksom. Att man ändå var så pass disciplinerad att man kunde dra igång alla projekt och göra dem. Och så, fast man var ute och festa hela tiden.
Du gör ju väldigt mycket av din tidiga bakgrund dokumenterad på ett eller annat sätt.
Ja.
Oavsett om du har stått framför kameran eller bakom kameran eller någonting. Men du har ju ändå bevis på att du faktiskt har i kronologisk ordning gjort saker hela tiden.
Ja, jo, det finns många Hi8-band och DIA-original där hemma.
Men vilket var ditt första projekt som du kände så här, du vaknade upp och det här måste jag göra?
Jag har läst i en gammal intervju att du gjorde en film som hette, tror det var Skateboard Dudes Yeah eller något sånt där.
Ja, Skateboard Dudes Oh Yeah.
Oh yeah, kanske.
Det var första gången jag gjorde en skatefilm. Och det var sommaren 91, efter jag hade brutit foten första eller andra dagen på sommarlovet.
Var det en ironisk titel eller en fullt gravallvarlig?
Ja, superironisk titel.
Alltså, det känns ändå på den tiden att det lika gärna skulle ha varit en gravallvarligt. Liksom.
Men det var lite så här, början av 90-talet, grunge-eran, den ironiska chilling-generationen liksom, driver lite med 80-tals vokabulären och så. Ja. Så det var den första skatefilmen jag gjorde, det var 91. Och då var det liksom att jag höll på att bryta ihop med bruten fot på sommaren och alla var ute och skatade. Jag stod och jobbade mer på streetstyle, en skateaffär som fanns då. Men liksom, jag ville ju vara med ute och skata, och då började jag ta med en kamera och filma och klippa ihop det. Så. Men det första, vi gjorde ett sign som heter Pappersmassan runt 89-90. Jag och Martin Ander, som idag också är väldigt verksam innan.
Är han också från Lidingö?
Ja.
Det var, okay. Så han var med i samma gäng?
Liksom. Ja. Ja. Fast han är 76 och jag är 75, så han var lite lillkille.
Han var kille, va?
Nej, jag vet inte. Men vi gjorde tillsammans med Erik Rune och Erik Berglund två polare design som heter Pappersmassan. Det var det första som kom ut i några år.
Nu pratar vi, nu är du 15.
Ja.
Bastard.
Ja.
Var det så här klassiskt klipp och klistra, kopiera?
Martins farsa jobbade, han hade någon typ reklambyrå. Så han hade en handhållen scanner som han drog över fotot. Och så hade han en Macintosh-dator med något så här layout-program.
Så
vi kunde scanna in bilderna. Man såg knappt vad det var, för det var så jäkla liksom grova pixlar.
Sådär. Jag satt ju och klippte och klistrade fram till typ 98 eller sånt där säkert. Jag hade ingen aning om man gjorde någonting annat.
Det är helt rätt nu. Det är limited edition design.
Ja, det blev inte så mycket med 3 exemplar av saker på den tiden.
Nej, så att vi var ju liksom akademiker eller reklamare eller konstnärsungar ute på Lidingö som hade lite. Jag hade tillgång till videokameror för min farsa. Var gammal filmare och älskade sånt liksom. Såhär.
Det var det som var inkörsporten för dig?
Eller? Ja, det var en naturlig del att man liksom filmade och fotade och den biten. För att farsan gjorde det med allt och tyckte det var kul och ville gärna att man var med och känna hans prylar.
Så. Just det.
Så det var lite science och så blev det lite skatefilmer. Så blev det mer och mer och större och större. Så.
Men vi kände att vi gjorde ett litet hopp här. För vi gick från att vara 10 bast. Men hur var hela din så här skolgång och ja, fram till det här projektet? Har du liksom, har du varit kontinuerligt skejtade hela tiden, eller har du haft avbrott, eller?
Nej, inga avbrott faktiskt. Mer än för en bruten fot och pajat ledband och sådär. Men då, liksom, nej, från första början. Jag spelade fotboll då i IFK Lidingö, och vi låg typ lite i Sankt Erikskuppen och sånt. Så det var ändå hyfsat hög nivå för mig.
Var det då lite det du trodde att du skulle syssla med?
Nej, jag hade redan börjat ge upp det lite, för att jag var lite mer bänkvärmare mot slutet när de toppade laget. Men jag blev i alla fall inte petad. Men så fort jag började skita så bara, fotboll var något jag hade varit helt besatt av sen jag var 5-6 år. Jag älskade mer än något annat. Men när skate kom in så bara dog fotbollsintresset. Det hade redan liksom börjat dö för att de elitsatsade med laget och hälften av polarna försvann. Det kändes inte kul längre. Det var för mycket allvar. Liksom. I samma veva började jag skata. Och sen så började jag lyssna på punk och sådär. Och springa på punkkonserter. Och då var jag liksom... efter något år la jag av med fotbollen. Det liksom hängde kvar lite, men jag gick inte på träningarna.
Men du satsade på skolan ändå? Eller?
Hyfsat. Jag har ju aldrig sådär råpluggat eller gått in för det så jättemycket. Men jag har ändå sett till att ha haft okej betyg.
Men du pluggade inte vidare efter gymnasiet då?
Jo, jag har läst hur mycket högskolepoäng som helst.
Jaha, sådär. Ja, du sa någonting om akademisk bakgrund.
Ja.
Vad läste du? Är du sån som har slutfört, har examen, eller som mig till exempel som har 300 högskolepoäng i ingenting, så att säga?
Nej, jag har en examen i som kulturvetarlinje.
Jaha.
Så när som på 5 poäng i sista kursen som jag aldrig tog. Men jag har ju, vad blir det? Det var 20 poäng per termin. Jag vet inte hur det är nu för tiden, men då
är det 30, tror jag.
Så jag har två terminer filmvetenskap, 4 terminer, alltså magisterexamen i historia. Så jag har 2 terminer arkivvetenskap, vilket gör mig till utbildad arkivare. Sen innan jag började plugga alla de där grejerna på 2000-talet så läste jag konstvetenskap 2 terminer, tog några ströpoäng, och så läste jag engelska en termin också. Alltid på Stockholms universitet. Så ja, jag har hängt mycket där ute.
Ja. Jag är en sån som har tagit många A- och B-kurser men aldrig en C-kurs, så att säga. Så jag har aldrig lyckats slutföra någonting när det kommer till skolgång. Man har hoppat vidare på nästa grej som man tyckte verkade ball för stunden, så att säga.
Men om man kollar på hög- och mellan, eller vad säger, mellan och högstadiet och sådär, så var det ju mycket liksom... Först i flera år var vi en jättestor grupp, eller liksom hela högstadiet var vi en jättestor grupp skejtare i klassen. Och sen när jag gick på gymnasiet var jag typ nästan den enda skejtaren på hela skolan.
Ja, men lite som alla andra som mig själva också som fortsatte skejta. Det var jag och Micke Boström i Nortan. Det var liksom vi två. Nu är han några år äldre än vad jag är, så vi gick inte ens på samma gymnasium, vilket gjorde att det var ju typ bara jag i hela gymnasiet som skejtade. Men så var det väl för alla de som höll på under den perioden när det var som absolut minst. Men okej, vi var inne på, vi spolade tillbaka från första press... Förlåt, vad sa du att det hette?
Fanzinet.
Ja, pappersmassan.
Vad hände, to be continued, vad hände där?
Med...
Efter?
Efter det. Ja, men sen så började man hänga mer och mer in i stan och skata. Liksom. Och många av ens lidingepolare började droppa av också och sluta skata. Och då lärde man känna... liksom det som blev lite min generations Stockholmsklick skatare som även fortsatte runt 91-92 när det var stendog.
Vilka var de första du började få kontakt med?
Dels var det lite innerstadsskatare som inte skatar så mycket nu, som Milko, Östlöva, en snubbe och Johan Mattsson och det gänget. Men sen var det ju självklart Södertäljeligan med Roger Boysen och Martin Karlsson, Petter Jarmeus. Så var det ett jäkligt skönt gäng. Och sen så var det Kungsängen-snubbarna som var Micke Finnborg och Jeppe Larsson, Pinnen. Och så var det Väsby-gänget som var ett jättegäng med Jobby och Pontus Karlsson och Jens Andersson och Pelle Fidel och PA och alla möjliga dårar liksom.
Vem var top dog i hierarkin på den här tiden? Vem var liksom...
Det var lite olika.
Skitan nummer ett.
Ja, om man ser till... Och sen var det Östberg duon också. Kenjiro, Kamiyasu och Andreas Engelkes. Som var, men de var två år yngre. Så de var så här lite maskott där till början. Ken var lite maskott. Andreas var tyst och blyg. Och eftersom han var tyst och blyg så tyckte alla att han var svindryg. Och han fick smeknamnet Wish and Streetwear-killen för att han alltid hade en Wish and Streetwear-tröja på sig. Men det upptäcktes rätt snabbt att han bara var tyst och blyg och inte var blyg egentligen. Men det är väl det, många tysta blygas förbannelse. Ja, ja. Framförallt om de är så grymma på skata som Andreas var. Och ser man till skatingen så var Andreas redan då top dog. Liksom. Martin var jäkligt duktig. Körde för Bad Boy Skate Shop. Walker Skateboards har jag för att det var. Sen var det så här Rodrigo och Valdebenito lite från Friskis. Och Jobby var ju de som liksom var sponsrade och liksom de första från vår generation som lyftes upp av de lite äldre. Och så.
Jag måste fråga, för jag är några år yngre än vad du är. När Jobby Kamblid och Rodrigo hade intervju i OK. Alltså det var ju så här, för mig var ju det största som har hänt. Alltså att se två stycken svenska skateboardåkare i OK Magazine så var det coolaste som fanns. Det var ju
du glömmer bort Pernilla Wahlgren som också stod med en skateboard i en OK.
Men hon var ingen skatare. Men det här var ju två skatare liksom, som levererade och fick en intervju i OK. Varje gång man såg dem så var man helt så här, bara shit, det är så stort så löjligt. Hur gick snacket kring liksom gänget då när de fick den här intervjun?
Det tänkte vi inte så mycket på. Det var ingen som så här hetsade upp sig så mycket kring det faktiskt. Just OK-biten. Då var det nästan större att ha en bild i uppåt väggarna. Som var den skate-tidningen som fanns. Det var lite A5 svartvit tidning som var förbundet kult. Så det var lite vassare faktiskt än att vara med OK. OK tyckte man var lite så här cheesy nästan.
Sådär. Förklara lite för lyssnare som inte vet vad OK är. Vad skulle man kunna jämföra det med idag? Är det typ som Nöjesguiden? Eller?
Ja, det var en helt bizarr tidning som vände sig till liksom allt från ungar som gillar musik, popmusik till, jag vet inte.
Det var en musiktidning, va?
Det var en musiktidning som var som en se och hör fast musiktidning.
Fast i någon slags musikjournalistik-aura.
Ja, ja, så var det ändå så här. Hårdoksband och sånt som inte skrevs om någon annanstans. Är det en jättemärklig tidning.
Men det var väldigt konstigt för att på den tiden, det var väldigt mycket att var du snubbe och spelade i band så skulle du stå med skinnjacka och bara överkropp och var du tjej så skulle du ligga i badkaret och hålla handen för tuttarna liksom, oavsett om du spelade i band eller inte. Så det var det gick ut på, kommer jag ihåg, väldigt mycket.
Ja, tidningen i sig var ju lite märklig kanske.
Men jag
var
väldigt fascinerad till det. Då tyckte man väl att det, då förstod man kanske inte riktigt. Men då, det är väldigt underligt när man tittar tillbaka på idag hur det där kunde flyga på den tiden.
Vi ska inte fördjupa oss i OK-tiden.
Jag går vidare med mer skateboardmedia.
Ja.
Ja, jag vill gå innan det till och med.
Jaha.
Tror jag i alla fall. Ja. Frontside, var det bara ett fanzine eller var det också filmer?
Det började som ett fanzine. Ja. Men vi såg det mer som en riktig tidning eftersom det var i stort format och
vilka var
vi tryckte det på tryckeri. Frontside var också jag och Martin Andersson som gjorde. Och jag för mig att Sebbe Håkansson var med och hjälpte till lite på ett hörn.
Pratar vi liksom starta bolagstylen här? Eller?
Nej, vi snackar med ett bryggeri. Ja, vi hade ett mikrobryggeri. Nej, men snacka med ett tryckeri och få en deal på att för 1500 spänn så trycker vi 300 ex av tidningen. Gå till Greger på Backside Air Mail, till Per på Systemet och till, om det var Nicke på Apeskates, Nicke Svensson som hade postorder företaget Apeskates då, och få en 500 var av dem för en hel sida så vi kunde trycka tidningen. Och sen skicka ut den till Göteborg och ner till Malmö och några ex.
Fick ni sålt?
Det fanns inte 300 skater i Sverige 1992. Så vi sålde väl ungefär så mycket Ricky Sandström sitter. Jag vet inte om den togs upp till Umeå också.
Jag såg aldrig lampor till Umeå. Men uppåt väggarna var det hela tiden.
Alltså dålig distribution norrut. Men vi fick den ända ner till Malmö i alla fall. Så att det var ju liksom hyfsat seriöst. Så.
Men var det bara du och Martin Andersson som gjorde allting? Eller hade ni
Nej, vi hade ju fotografer. Alex Klun var en fotograf som plåtade mycket. Mm. Han hade med mycket bilder. Och James Holm, och fotograf från Göteborg, som plåtade bilar med film. Ja. Grym skräckfotograf. Han hade med bilder. Sen hade vi också att läsarna fick skicka in bilder. Så en kille vid namn, det var inte så många som gjorde det, men de som gjorde det fick med sina bilder. Och då var det bland annat en kille från Odensbacken strax utanför Örebro som heter Jimmy Jansson som skickade in några sköna bilder. Han fick med en på ena omslaget också. Det var ett litet collage, en av Jimmys bilder.
Ah. Vad var det för bild?
Jag tror det var en snubbe som gjorde bongless på flat. Och vi tyckte det var en cool skugga, så vi slängde den på omslaget.
Det var Jimmy då? Eller var det
Nej, han hade upptagit bilden.
Ja, okej.
Men det var skuggan ni var ute efter.
Precis, vi tyckte det var lite schysst. Och Martin illustrerade och gjorde logger och sånt där. Så, ja, där var också mycket klipp och klistra layout och sådär. Nej, så Frontser var liksom, men vi kom bara ut med två nummer.
Men minns jag helt galet att Frontser också var någon slags VHS-mag?
Precis. Året efter så gjorde jag Digiscore. Och då kallade jag bolaget, jag sätter citattecken på det, som gav ut det här för Frontside Productions. Så sen gjorde jag ett gäng filmer som jag kallade då för Frontside Productions och presenterade de här filmerna. Så namnet levde kvar lite efter tidningen. I det andra och sista numret vi gjorde så hade Greger Hagelin hade Baxar Ermil då som var ett postorderföretag. Mm. Som just hade fått in Mega Baggy Acne Jeans. som han skulle göra reklam för. Och han köpte ett uppslag. Och när han kom med originalet så tittade vi på det. Så är det bilden, en grym bild på Andreas Engelkes som körde för honom. Så är det Backside Lipslap på ett handrail på Münstertävlingen. Så var ett stort VM som var varje år i Tyskland. Och så är det bara en det är bara den bilden som tar upp kanske en femtedel av uppslaget. Någon konstig Acme Jeans logo som jag undrar om han ritar själv. och så står det, är du också på till arslet? Och så ringbärn och så. Ja. Så det var kocken. Är du också på till arslet? Vilket är rätt grym med annonsen då.
Oh ja. Speciellt eftersom man har botläggat hela grejen.
Jag tror inte Acme. Det var ett skateföretag som också gjorde jeans. I början av 90-talet, mitten av 90-talet. Jag tror inte de visste om att de hade en jeansreklam med den texten.
Men Magge, jag trodde aldrig det där var en band fanns i.
Nej, det var för att Greger köpte ett uppslag. Och då kanske
Okej, okay, okej. Okay, ja.
Men det om du ska prata så får gärna komma och sätta dig i fåtöljen.
Vi kan hålla ut avstånd.
Ja, jag vet inte om de hör dig bara.
Du måste höras i så fall.
Det är Ricky sitter och ställer frågor i bakgrunden här. Han frågade Mange om det inte var ett BAM-magasin. Men så var det ju inte.
Jag tror Ricky har rört ihop det med någon tidningsliknande nyhetsutskick som BAM gjorde till sina kunder.
Ah, så kanske. Var det. Ursäkta mig.
Nu har vi rätt ut en sak.
Men okej. Vi hoppar vidare. Vad var nästa steg i trappan av Magnus Gyllenbergs framgång?
Framgång så vet jag inte om jag skulle kalla det. Kräftgång kan jag kalla det. Ja, jag vet inte om jag har kommit så långt. Eller om jag är på väg någonstans heller. Så runt 93-94 började jag göra skatevideos då. Under namnet Frontside.
Och första videon var?
Den hette Digiscore.
Just det, det nämnde du precis. Och närminne är ju som det bör.
Ja, det var en skön premiär. Vi hade blivit 17-18 där så att vi kunde börja springa på krogen. Det var ett cool scen på den tiden i Stockholm. För att då var det så alla som höll på med lite så här mode eller alltså lite alternativa grejer. Det är väl bara 70- och 80-talister som var med om 90-talet som hajar vad som menas med alternativ till den bemärkelsen. Men, det var till exempel här i krokarna vid Sankt Eriksplan, det låg en affär som hette Hallberg och Vän. Som Fredrik Heinigen, snubben och Anna som jag glömt bort vad han heter, hade. Där en massa band hängde, så det var liksom Teddy Bears och hela den Girlsman och hela den musikscenen. Och skejtarna hängde mycket runt.
Och sen den här studion.
Och ner på studion
det var det. Det kanske var senare. Nej, det var det. Det var väl samma.
Där var det mycket konserter och sånt.
Ja, men precis. Men det var väl ändå hängen liksom. Var det här krokarna.
Men i vilket fall. Vi hade en jäkligt schysst premiär på en snubbe Linus. Bruce Linus kallar han sig, som är DJ. Som hade en cool klubb nere vid Zinken. Det var premiär på vår film och var sånt jäkla mayhem. Jag undrar om det är tekniska.
Ja, det är lite... Det, han säger saker här, men jag tror att vi är lugna fortfarande.
Jag hette det stället med Linus Soft.
Soft.
Så finns även porrfilm så här, i bakgrunden.
Ja, eller så här Russ Meyer-filmer.
Ja, men det var lite
Super Vixens och
sånt där. Fantastiskt. Så det var en alternativ scen där vi skater var en rätt färgstärkt och högljutt inslag.
Ganska omtyckta.
Varför jag kom in på det? Men det var i alla fall kul för att den första filmen jag gjorde hade premiär på en sån schysst klubb. Och det, liksom. Ah, det var kul tider. Jag gjorde lite fler frontside-filmer och sånt. Och så dök tidningen Edge upp i det här. Mm. Och började skriva om allsköns grejer, men bland annat skateboard också.
Och hoppa från broar.
Och ja, det var verkligen extremsport, actionsport.
Jag hade den vinröda prenumerations-t-shirten, kan jag säga direkt.
Så det... Men det var där det fanns, det var där det kunde dyka upp en skatebild. Kanske med 45 graders horisont och sånt där. Men då blev jag om, på något sätt fick de reda på att jag hade gjort tidningar innan och skrev om skateboard och så. Så då fick jag börja skriva någon liten spalt där. Det var liksom en fast skateboard på Lund. Skrev lite prylar där. Det var väl inte helt friktionsfritt alltid, för att han som är dojan, som är en skön snubbe, men det var inte alltid skaterna, det var intervjuer med Jobby och Andreas och sånt, det var liksom rubriker som alltid skit utom street, säger han.
Det kommer jag ihåg.
Och sådana här grejer.
Spolavärten.
Men där ville de väl ha lite cred också, så där skrev jag. Jag tror Martin brukade skriva där också.
Jag kommer att de hade ju så här att det var liksom snow, surf, skate. Så det var alltid som att man bläddrade alltid fram till skate-delen.
Ja, och då skrev jag den skate-delen. Men sen är det för mig att jag slutade skriva där. Att det var Martin började skriva istället, eller vem det var som skrev. Och så höll jag inte på med det så mycket. Utan då höll jag mest på med lite videos och bara pluggade och sådär. Stod och jobbade ner på G-spot en sommar. Jag prövade i nian på Streetstyle, som var den grymma skateaffären i stan. Och fick börja jobba lite kvällar och helger där. Och jobbade hur mycket som helst där, för det var ju övergrymt. Liksom. Så jag jobbade mycket i skateaffärer den här tiden också. Han kom fram. Jag bodde ju hemma.
Fick middag servera.
Ja, herregud. Så... nej, men det var 93-94 där, så skrev jag lite ett och gjorde mina frontside-filmer.
Och sen blev det här, som jag förstår det, alltså vi gick vidare till fansport efter det här.
Ja, eller jag började först gjorde jag lite tv ett tag.
Ja, bara inte Edge TV.
Ja, för att 94-95 drog Edge igång ett tv-program på ZTV, som var en tv-kanal på 90-talet som var helt Vilda Västern.
Och det var så jävla roligt var det.
Och den var, ja, det var skitkul. Det var mycket, eller det var nästan bara egenproducerade program som var nollbudget men helt vilda. Liksom.
Som började framförallt, vill jag minnas, som ett program i TV4s marksända nät när de sände Mikea Berg från Gamla stan. Och hon stod och presenterade samma tre videos varje dag. Och det var Delta Funky Homo Sapiens, Mr. Dabalina och någon tre andra låtar eller någonting som hon presenterade.
Hur som helst så kan jag ju tycka att ZTV på den här tiden är den bästa kanalen som någonsin har funnits i svenskt utbud.
Kvalitetsmässigt eller?
Nej, alltså, ja, eller inte kvalitet, ja, men
att de vågade satsa på någonting annat.
Att det var så pass roligt. Du vet, du hade ju så mycket olika program och du spretade åt alla håll. Du hade, vad hette?
Knässel,
precis. Som var liksom ett av de bästa programmen genom tiderna i svensk tv-historia. Där folk bara satt och rökte sig och svor och snackade om liksom fan precis allt mellan himmel och jord. Till Edge TV, till musiktimmar, till whatever. Det var ju ett fantastiskt, tänk dig, ni som inte vet vad det här var, MTV jävligt punkigt och låg budget på svenska typ.
Eller? Jag tror de flesta som lyssnar här har sett Zäta.
Ja, det tror jag också.
Det är ganska få.
Men det är fantastiskt
som lyssnar nu, tror jag.
Tråkigt att en sån kanal skulle köpas upp av en jävla engelsk pissföretag som gjorde att
den
börja sända Simpsons istället.
Nu måste vi återgå till FTV och den abstrakta skrivskolan.
Men FTV minns jag måste hoppa in och säga, jag tror att det minns så. Du vet, just FTV skrivdelen, det var ju den mest mest tittare. Jag tror det var Simpsons som var nummer ett.
Simpsons var nummer ett.
Sen var ju FTV nummer två.
Ja,
så det var jävla poppis.
Det var en succéprogram och jag tror det var för att det var så jäkla... Jag började jobba där och hjälpa dåvarande producenten Henrik Kumlin. Mm. Så det var vi två som gjorde programmet liksom. Mm. Och det var ruggigt kul och vi hade helt fria händer och...
Hade du inte budgeten och sånt där? Eller fick
inget vidare, det var väldigt mycket. Jag sprang runt med min Hi8. Vi hade någon fotograf ibland till vissa tävlingar och sånt där och grejer. Och sen så fick vi fylla ut med lite liksom skate-videos och sånt från distributörer och sånt där. Men mycket var egenproducerat och det var jäkligt punk. Det var intervjuer med Kalle Hellbacken, Andreas Engelke, så att vi hade ruggigt kul när vi gjorde det och det var jätteslitigt för man jobbade dygnet runt men man hade så kul så man tänkte inte på det. Och jag var 20, jag hade just flyttat hemifrån. Och
var det okej med talat? Kunde du leva på det?
Nej, det kunde jag inte riktigt. Eller jag levde på det ändå.
Folk hade lutar.
Nej, det var en helt horribel lön jag hade. Jag tror jag hade en praktikantlön på 5000 innan skatt eller något sånt där.
Men du gjorde ju så jävla mycket för skatescenen på den tiden. Alltså du vet, plötsligt var det folk som bara, åh, vi såg det i tv, eller du vet vad som hände. Det spreds ju så mycket liksom. Så att alla reda vad som hände runt i hela Sverige. Liksom.
Det och framförallt så byggde det också, det byggde ju en status. Helt plötsligt så gick ju skateboardåkare i Sverige från att vara... Vet, som vi pratade om, bara några år innan så var vi de här nobodies i gymnasiet som ingen kände till, som ingen brydde sig om, som alla tyckte såhär, inte dags att sluta nu, du är mer än 12 år gammal. Från att vara liksom kända människor på tv, jag som inte var med på RTV fick ju fortfarande skämt för att jag var skatare, det var på den nivån, det har man ju aldrig fått uppleva innan. Och RTV gjorde ju
sjukt
mycket grejer. Jag menar, Ricky och du och alla andra som var med på RTV var ju stjärnor i mina ögon. Ni var ju mina idoler tills jag började känna er.
Tills du slickade ut oss.
Men tills jag fick bättre. Nej, men på riktigt. Det var ju så här, RTV gjorde så fruktansvärt mycket. Och då får man också ta med i beräkning att de gjorde det under en period där skateboarding i sig var en bråkdel av vad det är typiskt av. Vilket
är sjukt undansvärt. TV är ett jäkligt starkt medium. Eller var det i mitten av 90-talet? Ja. Då var det tryckigt att vara med på TV. Mm. Och jag tycker det är rätt kul att vi drog igång att folk fick skicka in egna bidrag och skatefilmer, sina egna skateklipp också. Det byggde på något sätt en community i Sverige att folk såg andra som var liksom i samma sikt. De skickade in något från...
Palle vann från varje år. Palles video vann väl 3 år i rad eller någonting sånt här.
Men Palle måste vi snacka med. Ja.
Men alltså, finns det allt det här samlat någonstans?
Jag jobbade ju ett och ett halvt år jobbade jag med HTV. Sen sa vi upp oss för att det blev lite gnissel med ledningen på ZTV. För vi drog in massa sponsorpengar och vi fick en bråkdel av det till vår produktion. Och de använder till finare produktioner som... Men det är fair enough. Men det var ändå så att vi kände att vi har knappt. Och jag hade fortfarande min skitlön och sånt där. Så att vi sa upp oss med ett löfte från det som då var TV1000. Att de skulle dra igång en sportkanal till hösten. Det här var på våren. Och då skulle vi ha ett liknande program på den kanalen istället. Och sen var det något politiskt beslut och jära jära. Whatever, det blev inte
det. Men det kunde blivit ett sådär major cable network-program.
Ja, typ. Men det blev ingen mer tv-produktion på ett tag för mig. Nej. Efter det.
Men härifrån startade vi Fansport.
Ja, sen 96 drar ju Fansport igång. Och då har det är precis när jag sagt upp mig från ZTV och det. Mm. så är det Pelle Jansson som drar ihop oss några stycken och säger vi gör en mountainbike och en snowboardtidning och nu vill vi göra en skateboardtidning. Och så satte vi igång.
Sen, vilka exakt var fansport? Det var du, Pelle?
Martin Karlsson. Sen lite fotografer som James och Klun och dem. De var inte så involverade redaktionellt.
Nej. De supportade med bilder.
Ja, och så. Utan det var vi som gjorde det mesta.
Sen höll fansport på?
Det började 96 och fanns i pappersform i 4 år. 96, 97, 98, 99. Och sen 2000 fanns det bara som en webbsite.
Och någonstans i slutet där kom fansportfilmen.
Ja, 99. Det kom en film som heter Sleep 96.
Den var helt du utan fansport.
Nej, det var det är svårt att den distribuerades via fansport och det var så den såldes.
Det var den filmen som jag försökte fiska fram.
Ja, okej, okay, ja, Sleep, den hade jag på. Jag hade den i original VHS som jag beställde naturligtvis, betalade dyra pengar för. Sen en gång när jag hade väldigt dåligt med pengar lite senare på gamla Team Sportia-butiken i Karlstad som var den dåvarande enda skatebutiken. De hade ett rum som var väldigt core måste jag säga och som skateboardåkarna fick sköta själva. Där sålde jag den begagnad i en monter. Jag tror det var 99 spänn eller någonting. Och den sålde direkt.
Bra betalt.
Så att jag tror jag köpte den för 199 och sålde den för 99. Så det var väl marknadsbalansvärde liksom.
Ja, fair enough.
Ja.
Nej, så jag började, först var jag med i redaktionen, sen 97 började jag jobba på förlaget. Ja. Dels med att göra skate-tidningen, men också med att vara lite allmän springpojke och fixa andra grejer och sånt också. Sen blev det mer och mer bara tidnings- och redaktionsjobb. Och så jobbade jag där från 97 till 2000.
Och då var det lite bättre lön än på Edge?
Ja, det var det. Det var helt okej. Det var väl typ minimilönen, men det var ju guld och gröna skogar.
Men var det tidningen eller förlaget som köptes upp av Spray där på slutet?
Det var förlaget.
Det var förlaget.
Så det var alla.
Det blev helt värre.
De köpte upp och la ner, va?
Ja, typ. De köpte upp den 98-99. Och sen så la de ner papperstidningen. Det var efter det jag ledsnade. Bland annat där, för det var lite alla möjliga. Men sen lades väl hela allt ett ner liksom. Spray. Spray sina glansdagar och sen IT-bubblan sprack
och jag är ledsen att behöva säga det här som vanligt i den här jävla kanalen så går tiden alldeles så
fort. Vi har faktiskt bara 17 minuter. Men jag tänkte så här, om nu vet inte jag hur mycket tid du har kvar efteråt här, men jag skulle vilja göra så att när programtiden är slut, live, så kan vi dra igång micken lite igen och sitta kvar ett tag och prata och som vi kan lägga upp som ett bonusmaterial i efterhand.
Vad det tror kan du vi det? Kanske absolut göra.
Så om du har tid att sitta kvar ett tag sen så kan det komma mer ingående godsaker. För vi har några saker som vi måste hinna prata om i själva huvudnumret.
Ja. Men efter fansport så, jag vet inte om det här är i kronologisk ordning, men Hell Clothing
som Jimmy Jansson, som är nuvarande entreprenören som driver det, säger.
Ja.
96 så hängde jag och Chompa väldigt mycket. Och Tora Englund var med mycket också. Och vi var lite allmänt uttråkade. Dels tog igång fanzinet Din morsa.
Som kom det är ut. Helt otroligt roligt. Var det den hade spölistan?
Ja, det,
vilket är helt fantastiskt.
Folk som borde vakta ryggen med sådana här saker.
Vilket på ett sätt är fruktansvärt, men som fruktansvärt roligt också.
Och det var ju superironiskt.
Ja, men det är
för mig i alla fall, jag vet inte
hur. Jag kommer ihåg omslaget. Jag kommer ihåg hur iet i din illustrerades i alla fall.
Och oet.
Ja, oet kommer jag också ihåg.
Den kom också ut i två nummer. Det är någonting med två nummer.
Och det
hade en stående, det var en Jimmy Jansson intervju igen också. Men i samma veva så skulle vi göra Hell Clothing som var, jag tror att Chompa som kom på namnet. Det skulle låta så hårt som möjligt.
Såklart.
Och den, det närmaste vi kom till, nej vänta, vi köpte en skrivmall och skrivnade några tröjor. Sen var det ingen mer med det. Sen drog Jimmy igång igen för 7-8 år sedan. Hade han någon annons i Giftorm eller något kanske?
Ja, det var väl Rock Yeah, var det inte det?
Det är möjligt.
Och så ja, det var Boy Fight Wheels då.
Men det här var inget, du startade inte ett bolag med Jimmy, utan...
Nej, jag hade ingenting med Jimmys. Jo, jag gjorde hans tryck och det ja. Till tröjorna. Men nej, jag har inte startat något bolag. Men Jimmy har ju bolag med Flow.
Ja. Så.
Jag
har betalda åkare på teamet, vilket är ett av få team i Sverige som har just nu. Och helt otroligt när man tänker på
Jimmy Olsen Rules.
Ja, ja. Faktiskt, så är det.
Free Jimmy.
Ja, Free Jimmy. Men du har inte bara sysslat med estetiska projekt. Ja, i och för sig, nu kommer jag in på något som är ganska estetiskt också, men som inte har med just media på det här sättet att göra. Och det är musiken. Och du har ju varit med i bland annat ett band som heter Skelett. Men hur ramlar du in på den grejen? Liksom? Och vi ska ta in PA här också. Ja. Som är en annan bandmedlem från Skelett.
Kom, gitarrist.
Men hur hittade du musiken och liksom skapandet och spela musik?
Det var när jag var liten så snöade jag in på... Eller snöade in. Jag ville börja spela gitarr och tyckte det var kul. Och då fick min farsa som var den största prylsamma bland Dille och hörde att han är lite intresserad av musik. Så han inredde ett av rummen hemma i huset till ett musikrum, typ som replokal. Och köpte något gammalt gästrumsätt och fixade gitarrer och grejer. Så började man spela så att man lite band där och sånt.
Röjer ungdomarna på kontoret?
Så jag vet inte hur jag kom in på det. Jag bara tyckte det var kul att lira. Och sen så höll jag och Danne Wall, som är en legendarisk Örebro-skatare och trummis, som bodde i Örebro, men han brukade komma upp till Stockholm mycket. Vi brukade hänga i det här rummet hemma hos mig och lira musik. Och då var det jag på gitarr och sång och Danne på trummor, lite White Stripes-aktigt. Så kom P.A. från Väsby, P.A. Blomqvist, som sitter här och nickar instämmande.
Ja, hur lärde ni känna varandra?
P.A. med in i bandet.
P.A. som vi för övrigt ska se till att han sitter i Magnus stol någon annan kväll. Men ja. P.A., hur skapades ert...
Jag var från Väsby upp skateboard och den första jag träffade från stan var ju Martin Alder faktiskt. Sen genom det var det, jag träffade ju många alla, så fick jag ju, ja men vi blev kompisar, så fick man åka ut till Lidingö där och det fantastiska stället där många bodde, man tyckte var helt
grymt.
Men inte bara det var ju mäktigt att man kunde vara där och vara uppe hela nätterna. Vi åkte skateboard och sen så åkte man dit och sov över och spelade musik och alla de här med trasiga och nu för tiden säkert jättedyra grejerna som vi bara trashade på och spela in. Och det var att vi gjorde en kassett och gav ut till folk och så men spelade vi och...
Hade ni döpt ett Skelett då? Eller hade ni...
Ja, det var ett...
Hur formades
hela bandet? Det är ett holländskt dödsmetallband som Danne hade fått en kassett från och lurat dem typ så här $1.
Danne var inne i dödsmetallscenen med något Örebroband. Då var det så att man skickade demos till varandra och kutymen var att då skickar man över...
Det här är ju innan internet.
En 10 eller 20 spänn. Ja. Och då hade Danne något
han var svartlistad.
Som han var svartlistad. Och de hette Skelett. Och då tyckte han det var en jättekul idé att vi skulle sno deras namn också.
Inte bara pengar.
Inte bara demon utan namnet också. Ja. Och nu har jag sett att det finns något band typ uppe i Umeå som heter Skelett.
Alltså.
Som ska få höra från våra advokater.
Såklart.
Köp deras demo och betala inte för det.
Nej, men det var, jag sprang mycket på punkkonserter redan när jag var 13-14. Min storsyra som är några år äldre som började gilla punk och sånt. Fick in mig lite på det. Och där var det ju så att gillade man punk och sprang på lite konserter, då hade man ju ett eget band också. Det, Det fanns ju ingen på de där spelningarna som inte, i publiken som inte själva hade barn. Så att vi satte ihop det där bandet då, Skelett. Vi började spela på lite fritidsgårdar, vi spelade på...
Det var bara ni tre.
Ja, det var bara vi tre. Vi hade Sofia, en tjej med på skel på en spel.
Sofia på skeden.
Ja, det var ju sjukt.
Men det var vilken var första gigget?
Det var på Skärsätragården, en fritidsgård på Lidingö.
Och hur gamla var ni då?
Då var vi 16.
Ja.
Och alla svepte kir eller körsbärsvin.
Hur nervösa var ni?
Inte ett dugg. Nej, för att vi var så fulla. Så att det var så här,
hur många var i publiken?
Det var inte så många. Det var de lyckliga kompisarna spelade också. Som var rätt kända. Och de är fortfarande rätt kända. Och de var inte helt nöjda med oss i logen som var i gardrummet. Och många av våra dödskallar som våra fans som var typ Södertäljeligan med Martin och Rogge och typ en full kanir och några Väsby-snubbar, så att Kalle Fridell kanske. Några av dem fick inte komma in för de var för fulla också på den här fritidsgården. Rogge fick gå till varv runt kvarteret och kom hem till. Så det var första spelningen och det kan ju inte ha låtit särskilt bra.
Alltså, nej, men det var ju mer, vi körde ju mer på liksom energi och
var... ungdomlig geist.
Ja, men jag tror att det var ganska bra när man skulle lyssna på det nu. Så vi hade ju ändå sen så började ju vi spela och göra de här kassettdemoserna och Jocke och Ålund från typ så Tedderbet blev inblandade och vi spelade och han fick... Ja, men det var ju alla möjliga grejer, men det blev ju aldrig mer att vi gjorde de här, som man säger, kassettgrejerna och sen gjorde vi lite skit.
Senare vi vet
att vi
var kanske världens första nedladdningsskivkontrakt också, 97.
Ja,
men det är ju lite senare.
Och Bruce Linus som vi pratade för var ju inblandad också där och det var ju, ja, det är... Jag tror att det finns mycket kvalitet där ändå som var...
Alla de klina.
Ja.
Men okej, okay, du började spela gitarr, du hittade PA, du hittade bandet som började spela Skelett. Vad hände med musikintresset? För att, ja, jag misstänker att det finns ett musikintresse idag, men du spelar inte någon band eller vad gör du idag med musik?
Ja, idag sitter jag mest och plinkar hemma och ibland är jag med lite bandkonstellationer och sånt där. Men det är liksom...
Du spelar inte kontinuerligt med någon?
Du spelar in väldigt mycket.
Jag spelar in väldigt mycket. Jag sitter hemma på kammaren som tvåbarnsfar med två små barn dessutom, så har man någon halvtimme här och där. Då är det någorlunda icke-kaos och man kan göra sådana grejer. Så det är kul att sitta och plinka. Och jag och Jocke Boberg, en profil, har just dragit igång ett skivbolag som heter Rymdsoffan Records. Där vi gör lite mer avantgarde, instrumental och lite sådär. Och det är också, ja, men det är kul att hålla på med lite olika projekt.
Jocke ska vi för övrigt också prata med lite mer. Precis, i soffan här på kontoret.
Nu måste jag vara en sån jäkla tråkig snubbe. Vi har inte hunnit prata Mythic, vi har inte hunnit prata Washtap eller någonting. Men som sagt, om du har tid sen så kommer vi faktiskt fylla ut några minuter till i extra material. Men vi har bara 7 minuter kvar. Och vi måste hinna prata lite om ditt senaste projekt, eller vad man nu ska kalla det, ditt senaste uppdrag, och väldigt officiella uppdrag på det sättet, som är Sveriges skateboardförbund som har startats upp igen. Eller för första
gången. Svenska skateboardförbundet heter det.
Nej, nu heter det Sveriges.
Det är väl inte
okay. För att vi tog en ny start från det tidigare projektet som hade varit.
Jag förstår.
Kan du berätta om Sveriges skateboardförbund? Och vad det går ut på. För det kan vi behöva i den här officiella timmen vi har.
Det var ju jobbet där jag jobbade på Fryshuset i skatehallen där och vår förening och så. Så började jag se att det är så mycket skateföreningar som inne i hela det här förenings... Eller det är klart de är det, de är föreningar. Som hade behov av någon form av lite mer tyngd i det de gör och få lite mer liksom... hjälp och de hade inget eget förbund att vända sig till och jag kände på något sätt att det är självklart att vi kan vara med i idrottsförbundet på våra villkor om man ser till den verksamheten som föreningen håller på med, så är det ju liksom gör vi allt som andra idrottsföreningar gör men på skatens sätt och vi har inga elitsatsningar eller landslag eller den.
Man kan väl säga så här, jag kan tänka mig att många sitter här och tror att svenska skate, eller Sveriges skateboardförbund, förlåt, sitter just nu och lobbar kanske för att skateboard ska hamna i OS och etc. och sådana grejer. Men det är inte sånt ni arbetar med, utan ni arbetar som ett lokalt föreningslivsfrämjande.
Precis. Idag så arbetar vi bara mot föreningarna. Vi arbetar bara med att försöka hjälpa dem. Vi får en summa pengar som vi kan pytsa ut, som de kan söka om för att göra coola projekt. Och det är många som har gjort det nu. Och det är kul liksom att kunna ge lite där. Och vi har precis anställt en förbundssekreterare som innebär att vi har en person på heltid som kan hjälpa föreningen med deras problem, kan så här, koppla folk rätt vart de ska och vara liksom en som bara jobbar för. Och det handlar i dagsläget så lägger inte vi oss i någonting annat än föreningarnas bästa.
Och men ni hjälper till med administrativt arbete som de kanske inte har förstått hur man gör eller visste att man behövde göra någonting.
Och samtidigt jobbar vi på att liksom kunna stärka, så får vi se vart du leder och hur föreningarna vill ha det. För att det här är ju liksom inte jag som sitter och bestämmer vad som ska hända och vem som ska, vart det ska gå. Utan jag är ju bara en ordförande, jag är egentligen bara att prata på styrelsen att vi ska och till ett möte så vi kan behandla frågor som har kommit in och sånt.
Men var du liksom den som tog tag i det?
Ja, jag och en skapersättare Bosse Nyman som jobbar på KFM i Borlänge, som inte skater själv men som har jävligt bra känsla. De har ju skateverksamhet där.
Ja, jag träffade honom ett par gånger igenom.
Och sen det här med röda tråden att ta tag i saker som har gått igenom hela karriären.
Och jag tyckte att hur svårt kan det vara att få in skate i Riksidrottsförbundet?
Hur var första bemötandet från Riksidrottsförbundet? För det är ändå så här, ja, det är Sveriges största förbund.
Ja.
Hur var det när ni kom och bara knackade på dörren? Hej, vi ville släppa in skate här. Vad sa de?
Vi var ruggigt, alltså vi hade gjort hemläxan och vi hade satt ihop ett väldigt bra material och hade verkligen så här, så här ser det ut, det här vill vi göra. Det var liksom inga oklarheter, för att vi var väldigt nöjda med
vad var det vår presentation. Ni förklarade för dem?
Det var att vi presenterade alla föreningar som vi hade, som var medlemsföreningar. Presenterade vad de jobbar med idag, att de har lokaler där folk utövar skateboard och att de försöker få det att gå runt. Att de har ledare på plats ofta och folk som liksom jobbar ideellt. Och att det är ett idrottsföreningsliv vid sidan om det liksom andra. Och att vi skulle väldigt enkelt kunna lyfta in det här i att vi får en del av kakan med pengarna och att de får styrkan när de jobbar mot kommuner och jada jada. Så att de hade ju typ väntat på oss. De vill ju förnya sig.
De visste också kanske om att skate var uppåtgående.
Precis. Och vi förklarade att vi är lite annorlunda förbund. Vi jobbar kanske inte riktigt på samma sätt som många andra förbund där det mesta fokuset är VM och medaljer och landslaget. Liksom, utan vi jobbar mer som Korpen eller något sånt förbund. Liksom. Och det var en jättebra stämning. Från
de förstod det att ni ville göra det på ett annorlunda sätt.
Ja,
och
de säger det att vi äger sporten. De lägger sig inte i. Så länge vi håller oss inom de ramarna som är liksom, att inte är doping och diskriminering och ganska självklara saker. Liksom. Och att det är demokratiskt, att föreningarna liksom är riktiga fungerande föreningar. Och så har skateföreningarna nu helt fritt och liksom verkar så som de är. Så.
Häftigt. Vi börjar närma oss sista minuten.
Precis,
och en minut och 30 kvar. Ska vi fortsätta här förhoppningsvis med lite mer diskussioner eftersom vi kommer
lite mer ingående kanske.
Jag skulle vilja bara snabbt fråga dig för att avrunda programmet lite grann. Du har två barn, du är gift. Hur mycket skating blir det idag?
Det går i vågor. En bra period kanske jag brukar skata två gånger i veckan. Och sen har jag perioder då nu skadade knät i vintras, så jag är inte så van vid att skada. Och det har varit lite trög väg tillbaka från det. Liksom. Förra sommaren skatade hur mycket som helst, för då höll jag och Micke Svensson och Martin och Pelle på att filma en film. Så då liksom, tog jag all fritid jag hade till att dra ut och skejta racingindustriområdet med gapande Micke Svensson, vilket är helt underbart.
Regissören.
Ja visst, jättehetsig och skickup. I dagsläget har det varit lite dåligt med skejtande, men i snitt så lyckas jag väl i alla fall skejta en gång i veckan några timmar. Och det är ganska nöjd. Även om jag borde skejta mycket mer. För jag är ingen sån där talang som... Jag är väldigt segstartad med en skater.
Jag tror att jag och Simon är väldigt peppade på att skata med dig. Och har haft kul med dig och pratat mer med dig, vilket vi kommer att göra. Det är bara några sekunder kvar, så att jag vill tacka dig så jättemycket för att du har kommit hit till Sandelsgatan 79 och prata med oss och
afterskateradio.
Skåla med oss i afterskateradio. Så att, tack Magnus, och vi hörs och förhoppningsvis prata lite mer. Ha det gött!
Hej!